mankind. I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Det är ju alltid så roligt med partierna som inte, de har ju så svårt alltid att det där vara samtidigt attraktiva för väljare och samtidigt försöka regering. Förra regeringen, kommer jag ihåg när det där miljöminister Krista Mikkonen stod tillsammans med miljöaktivister utanför riksdagen och ropade, nyt ton pakko, nu måste vi göra någonting.
Politiken önskar dig en väldigt trevlig stund i vårt sällskap, Marianne Sundholm, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt. Det är sällskapet. Och alldeles sekunden före vi gick in i den här studion så fick vi ta del av ett förslag av Kristdemokraternas Päivi Räsänen gällande att man borde förbjuda Halloween för de små. Var det skolelever hon vill förbjuda det för, alltså i skolan?
Och dagis. Det är en klassisk think of the children-retorik som
absolut
brukar komma. Så länge det inte gäller barn i Gaza.
Nej.
Det kanske gäller ofödda barn också, de brukar hon ju bry sig om.
Ja, precis. Men nu är hon ute alltså i de finländska skolbarnens ärende gällande att de borde skyddas från Halloween.
De ska inte utsättas, de kan bli rädda.
Hon säger att det ska förbjudas och ingenting ska hända, man får inte alls fira någonting. Hon föreslår att man ska helt enkelt ha skördefest istället.
Okej. Okay.
Halloweenin vieton tilalle sadonkorju juhla, alltså traditionell skördefest.
Talar vi klassisk kekri?
Det är ju det som man brukar ju kalla det här. Det är ju en klassisk fin hetnisk tillställning.
Jag läste lite på om kekri som alltså Kristdemokraternas Räsänen föreslår. Alltså just som du säger, alltså en hednisk fest som går mycket ut på att man ska offra åt andar. Och sen ska man dricka rejält.
Man ska brygga öl och dricka.
Äta kött.
Så att sånt säger det är skrämmande. Andar och skrämma barnen.
Ja, sånt istället för Halloween.
Och jag måste säga att här håller jag helt med henne. Jag kan helt bra förbjuda Halloween om vi istället får en ordentlig supande kekrifest.
Det har varit en, får man säga, speciell vecka för Kinas president Xi Jinping i och med att han fick audiens hos Alexander Stubb.
Ja.
Som har varit i Kina tillsammans med frun. Och de två så pratade i över 3 timmar, var Alexander Stubb noga med att genast berätta på presskonferensen som han höll efteråt. Vad hade de pratat om?
Innan Alexander Stubb sa att men hör nu får det räcka. Jag har lite annat att göra.
Jag har det, tack för att du kom.
Största delen av tiden namedroppar han väl hur många andra han har träffat.
Eller sannolikt, ja. Sannolikt.
Varje dag har vi ju läst nyheter om det här.
Jo, det var någon sorts business-projekt också.
Dels har jag ju med sig ministrar och så tar man alltid med sig representanter för företagen, storföretagen också när man åker till Kina.
Mm.
Det blev rabalder om det här. Jag tycker oppositionen har varit upprörda av att det har varit så fokus på just företags samarbete. 25 stora företag var med, visst. Och så kommer de hem med beskedet att nu har det skett ett genombrott. Vi har jobbat länge för att underlätta det här. Nu ska vi äntligen få exportera kycklingkött till Kina. Och det här blev ju våra köttföretag glada över. Mm. Atria satt ut ett pressmeddelande där de skrev att Stubbs roll har varit alldeles avgörande för det här.
För kycklinghuset.
Ja, så nu har vi gått från pandadiplomati till kycklingdiplomati.
Ja.
Klimatfolket är jätteupprörda. Det har blivit så här broilerdiskussion. Jag menar, de listar så här som de har listat i många år, att broilerkonsumtionen har ökat exponentiellt. Det är dåligt dels för kycklingarna och djurens rätt, men också för klimatet och att det blir liksom Finland som får leva här med miljökonsekvenserna av det här beslutet.
Men har de finska kycklingarna fått ha ett trevligare liv än de kinesiska?
Det listades som en av fördelarna, en av orsakerna att Kina är intresserade av finsk kyckling, att bland annat inte används antibiotika på samma sätt som i andra länder. Så här.
Mm-hmm.
Ändå jättemycket snack om kycklingar den här veckan. Kai Mykkänen, miljö- och klimatminister, var en av dem som var med.
Avgående miljö- och klimatminister.
Jo, precis. Elina Valtonen var också där, Ville Tavio var där. Han fick av de gröna ganska mycket kritik för att ha prioriterat den här Kina-resan och det här företagssamarbetet istället för att vara på det här mötet om naturens mångfald, alltså det här biodiversitetsmöte som FN ordnar i Colombia i år. Och nu satt han ganska snabbt efter den här kritiken satt ut ett pressmeddelande och lista på sociala medier då om hur avgörande ändå samarbete med Kina är i just klimatfrågor. Och han inledde den här sitt inlägg på sociala medier med att nu är jag redan i Colombia. Obs. Men alltså han har ju en poäng.
Så han åkte dit?
Han åkte dit nu för slutspurten, ja. Och, och det där. Så listar han då att Kina, ja, historiskt sett står för en stor del av världens totala utsläpp, men att klimatambitionerna är jättehöga där just nu. Det är liksom en jätteväxande industri för förnybart, för värmepumpar, batterier, värmelagning och så vidare. Och Finlands clean tech-lösningar måste vara med i den här tävlingen. Så nu väntar vi på med spänning förstås för att se vad det är för clean tech. Eller är det bara, det är ju alltså kyckling, fötter och vingar som ska exporteras dit till Kina. Det låter inte som clean tech.
Det gjorde en höna av en fjäder så att säga. Kina har ju också många lösningar för europeerna när vi behöver de här batterikomponenterna och de där delarna till förnybar energi och bygga sånt.
Här sätter vi tullar på så inte ska de komma hit.
Mm. Alexander Stubb förstås, han besökte ju, vad var det, Norge? Han var på statsbesök på någon NATO-fartyg, kommer ni ihåg, i Norge här tidigare. Han har besökt, gjort statsbesök i Sverige, men ganska tidigt så åkte han till Kina.
Han har alltid talat om Kina mer än någon annan. Han gjorde det mer än någon annan presidentkandidat och han gjorde det mer än vad Sauli Niinistö gjorde under sin tid.
Mm. Just det, så att han walk the talk.
I det här fallet,
så att säga. Ja. För att då visa sin tacksamhet så hade ju Kinas president en egen statlig orkester. Och de hade middag och så tog den här orkestern och helt enkelt värmde upp bara Stubb med att spela lite finländska hittar. Och jag har orkesterns spellista här, alltså setlistan.
Vill inte höra.
Vill du inte höra den? Orkestern värmde först upp sinnena med att framföra Apollontas Valot pimeyksien reunoilla. Sen toppar man det här med en ganska tight cover på Juha Tapios Ohi kiitävää. Sen spelar man lite på Pare Stubbs innersta känslor med att framföra Lasse Mortensons Stormskärs Maja.
Det kan ju aldrig vara fel.
Ska Freddy vara tyst där. Sen piskar man upp till pardonlös eufori med Jukka Kuoppamäkis Sininen ja valkoinen.
Nej!
Okej. Okay.
Och sen för att lite landa och tagga ner Sibelius Finlandia på slutet.
Där kom det.
Alexander Stubb, han reagerar snabbt på det här. Han konstaterar att Apollonta är ett av hans stora favoritband.
Han har många favoriter.
Han har många favoriter och nya får han. Tolkar jag dig, Freddy Wahlsen, som att det var något fel på den här kinesiska orkestern setlista?
Det lät lite som när presidentkandidaterna var med i den där Elämen i
Bis. Ja, du menar förutsägbart.
Ja.
Jag trodde att man inte mer skulle behöva höra någonting mer om de här presidentkandidaterna eller presidentkandidatens musiksmak för att det där, jag ska inte säga någonting mer än att om man reser till ett land med flertusenårig kulturhistoria och intressant musikhistoria och sen får det här bjudet till sig. Men man måste ju ha skickat en signal från åtminstone kanske de kinesiska världarna och frågat, vad skulle presidenten möjligen vilja höra när vi spelar med vår kinesiska statsorkester här?
Vi har hört lite traditionell
popmusik. Nej, men jag vill höra Sininen och Valkonen och Finlandia-hymnen.
Kanske den här kinesiska kulturhistorien kommer fram nu. Han ska ju förnya Slottsbalen med lite mera musikutbud.
Ah, har jag läst idag. Det kanske hörs där istället.
Ja, det är säkert där.
Jag har höga förhoppningar.
Hörrni, när vi är inne på Alexander Stubbs tidigare parti, Samlingspartiet, så vet vi alltså att Samlingspartiet är en samling av dels konservativa politiker och dels liberala politiker. Sen är frågan hur bra de trivs med varandra. Vi har ju sett här i september till exempel så kunde vi läsa att Kirsi Piha lämnar Samlingspartiet och hon uppgav det som orsak alltså att hon tycker att Samlingspartiet legitimera grejer som hon inte kan ställa upp på, att de börjar gå åt sig åt kanske mörkare håll. I en stor intervju i Helsingin Sanomat så talar nu här i veckan Sirpa Pietikäinen, det vill säga hon som kommer att bli Europaparlamentariker istället för Henna Virkkunen när hon blir kommissionär. Så är hon inne på samma sak alltså, att hon upptäcker allt hårdare tongångar i Samlingspartiet, att hon har fått kommentarer av samlingspartister som att Nojono Pietikäinen kan nu inte få rösta på grund av sitt utseende, åtminstone.
Ett av citaten i den här intervjun, lång intervju, intressant, så beskrev hon det som en fruktsoppa av extremhöger nationalism, populism. Att med en del är det svårt att ha en relation. Nu är det ganska hårda ord, tycker jag, inom samma parti ändå.
Speciellt som hon själv är ganska tjockhudad, alltså hon går nog inte för på det sättet.
Ja,
liksom.
Sant, ja. Och sen fick hon frågan, som hon sa, hon fick förstås frågan av Hesar också, varför är du kvar då? Kirsi Piha har lämnat, för Kirsi Pihas del var ju den stora krisen då inför förra kommunalvalet, när hon först var borgmästarkandidat och sen drog sig ur på grund av den splittringen inom partiet och motreaktionerna hon fick. Men så varför är du kvar, Sirpa då? Och så svarar hon, så att hon svarar alltid så här, att jag har varit här längre. Varför ska jag
först?
Jag var först. Att hon har varit, hon riksdagsledamot från 1983, tycker jag det var, har varit miljöminister också, alltså varit med och skrivit partiprogram och så vidare, att hon upplever en stor förändring i partiet, men hon tänker inte sticka därifrån för den saken skulle.
Men jag ser det här som en, kanske inte en ideologisk fråga, utan mer som en etisk fråga. Det vill säga, Samlingspartiet har alltid varit splittrat i konservativa och liberala. Men det är någonting som förstår jag också nog på Pietikäinen, när man läser lite mellan raderna. Någonting som har hänt i människors, politikers sätt att förhålla sig till andra som är av olika åsikt. Ja. Att det är inte mer, man kan inte, hon berättar ju i artikeln, hon hade långa trevliga eller mindre trevliga samtal med Tore Junnila, som var före detta finansminister och en hård högerman.
Men också samlingspartist
också alltså. Inom samlingspartiet. Där hon kunde, liksom, då kunde ha samtal med varandra, då kunde gå på öl med varandra eller middag och så här. Men att det är någonting nu, inte bara i samlingspartiet, men att liksom, min politiska motståndare är min fiende, min dödsfiende.
Ja. Det här sa jag också, var det Tarja Filatov som sa i den här Yles enkät om arbete i riksdagen, så hade hon många öppna svar som handlade om uttryckligen det här, att det fanns liksom en annan tradition av att umgås över partierna förr, att man kunde lämna de där debatterna sen i plenisalen och till och med just gå på öl eller lunch efteråt. Att man kom överens, fast man visste att man hade olika åsikter, liksom, så kunde man tåla varandra.
Men nu är det mer personligt på något vis.
Och många skyllde ju på sociala medier, och jag vet inte.
Man ser det också från landet där allt ont kommer till politiken, nämligen USA, så ser man att där skrivs det alls ganska mycket om just den här liksom oförsonliga inställningen man har till sin politiska motståndare, både på vänstersidan och högersidan och sen inom liksom fälten också. Att det liksom.
Och jag menar till och med, alltså, min 15-åring kommenterade det amerikanska presidentvalet som så att han är så trött på den här pajkastningen. Mm. Alltså det de säger, att du är ful, du är dum, nej du är dum. Och han är 15 och han är trött på det.
Så. Många skyller ju på sannfinländarna, att det här har kommit in med dem. Men jag menar, tittar man på, jag tycker nog de gröna har påverkats väldigt mycket. Att de måste också sen, man måste svara med, liksom, med lika hårda ord.
Du måste bli likadant, så att säga.
Och det för ju många partier nog en diskussion om förstås, att hur ska man förhålla sig och hur ska man bete sig.
Reaktionen på den här Pietikäinens intervju har kommit från partiet. Petteri Orpo har kommenterat att så här kan det ju inte vara, att den här saken måste diskuteras. Men partisekreterare Timo Elo säger att sådana här enskilda intervjuer så ger inte anledning till något desto mer åtgärder.
Ja, men det är alltid som det alltid är. Alltså, Petteri Orpo säger att det här ska tas på allvar, sådant här accepterar vi inte. Punkt.
Samma parti, det vill säga Samlingspartiet, har kanske insett att det är ju val snart igen. Och nu har man via ledamoten Ville Valkonen kastat fram en tanke på en halverad arvsskatt som skulle pågå så där lämpligt fram till nästa riksdagsval.
Faktiskt, ja, det var det som hände 2 år. Lahjavero
alennus.
Vad handlar det här om alltså?
Att halvera arvs- och gåvoskatten under en period på 2 år för att få fart på alltså pengar som sitter någonstans, vet du. Omaisuus massat like, eller stod det. Få fart på investeringar genom att få igång inkomstöverföringar mellan generationerna. Och för en stund åtminstone, att det skulle kunna ge liksom en uppiggande effekt.
Man flyttar pengarna från pappas och mammas konto till barnens konto, där det blir liggande sen.
Jag vet inte. Vi talade förra veckan om de här SFPs 26 punkter som vi inte kom ihåg vad de var.
Ja, just det.
Men faktiskt var en av dem var arvsskatten.
Det var det, ja.
Punkt 19 var att Finland ska jobba för att stegvis avstå från arvs- och gåvoskatten. Och särskilt då för generationsväxling av företag och jordbruk, så att man inte drabbas
Det här Ville Valkonen som du sa att Samlingspartiet för sitt budskap via, så jag undrar att gör man det, för det var ju han som också kom med det här att slopa de här välfärdsområdenas fullmäktige. Det gjorde han i en intervju till oss, alltså till Yle.
Han sa det och så kom det snabbt att det här är inte ett officiellt förslag från Samlingspartiet, men det var faktiskt, för det stod ju en bisats också om det här arvsskattförslaget, att det här är inte ett officiellt förslag från Samlingspartiet.
Han har blivit en sån här som får komma fram med sig lite. Och gärna gör det tydligen också. När man intervjuar honom så är han världens självsäkraste klippa. Att det här är så jag tycker.
Vet vi vad regeringsprogrammet säger om arvsskatt?
För
det är ju regeringsprogrammet som gäller.
Det finns nämnt där något att det ska utredas.
Och det här ska vara då en utredning.
Men jag menar, jag vet inte sen ekonomiska läget in this economy, vad är möjligt?
Alltså, här är professor Thomas Kosonen.
Ja,
konstaterar ju alltså att det är en halv miljard som skulle alltså försvinna i skatteintäkter.
Men det är de där FBA-stöden, de kan bara...
Mm.
Speciellt när arvsskatten är progressiv, så att ju högre arv, det finns några skatteskalor, alltså att högre arv skattas mer än andra. Mm. Om man slashar allt, det vill säga delar allt på hälften, så betyder det att en större grad gynnar stora arv, alltså de rikas arv. Mm. Så jag tror att det är det som Kosonen och andra ekonomer tycker, att det här ju kanske inte låter så hemskt vettigt. Speciellt när om det ska vara en tvåårsperiod, där man då under den här tvåårsperioden febrilt försöker flytta över sina arv så inte mycket det går.
Mm.
Om man riktigt optimerar saker så kan man ju se till att man lägger sig ner i graven innan den här tvåårsperioden.
Finns det en risk här? Eller att yngre generationer... Nej, nu ska vi inte. Men det är intressant ändå. Jag tycker vi mer och mer ser ändå en diskussion om rättvisa mellan generationer. Att det här Janne från De gröna var ju ute också i veckan med ett utspel från... Med, är det tankesmedjan Libera?
Libera, ja.
Där de har skrivit förslag om bland annat höja pensionsåldern med ett par år och kanske införa ett pensionstak som i Sverige, men också att införa högre skatt åt de generationer som har förstört mer av klimat och miljö.
Ja, det där förstår jag.
Det konstaterades väl också att det här inte är en väldigt realistisk tanke, men en tanke i alla fall. Han fick ju ganska mycket skäll, Harjanne, när han föreslog att kanske också pensionärerna borde ta en större del av det här spartalk som nu riktas i hög grad mot unga och studerande. Men det tyckte inte ens Socialdemokraterna.
Harjanne borde ju säga att i generationernas liksom, jämställdhetsnamn så borde alla de här arven realiseras nu och pengarna skulle flytta från äldre generationer till yngre.
Sanningsfinländarnas Jani Mäkelä hade ju kommenterat det här Valkonens uttalande och anskattade, men något sånt här har vi inte diskuterat i regeringen. Och liksom sånt. Men sen läser jag, alltså, vi hade ju en gallup, eller Svenska Yle publicerade en gallup som var gjord av Näringslivet Eva här i höstas gällande just vad folk tycker om arvsskatten. Mm. Och inom Sanningsfinländarna så ville alltså väldigt många, var det alltså 49% ville sänka arvsskatten.
Mm.
Man borde alltid fråga, vill du sänka arvsskatten om det leder till höjda skatter på annat håll? Istället för att bara fråga, vill du sänka arvsskatten?
Det gäller ju alla skattesänkningar. Att det är så den borde ställas, exakt, den där frågan. Ja.
Mm. Och sen i den här undersökningen så 52% av finländarna överlag vill sänka arvsskatten. 30% vill att den ska hålla som nu. 13% av finländarna vill höja arvsskatten. Mm. Åtminstone i den här gallupen i höstas.
Det verkar lite som just Ville Valkonen har liksom gärna tar på sig en roll att liksom komma fram med sådana små godbitar till väljarna. Sådana som ett Petteri Orpo på partiledningen som ju har ansvar för regeringssamarbete absolut inte kan tala om. Till exempel att sänka just skatteintaget med, vad sa du, 1,5
miljard. En halv miljard.
En halv miljard.
Ja.
Så han kan liksom säga det här för att det liksom låter bra nu i Samlingspartiets väljares öron. För de har inte fått höra så jättemycket kivoga saker.
Deras vallöften har inte infriats.
Nej, inte riktigt. Så att det är kanske så här klassiskt lite så här två spår. Att man låter någon säga en sak medan man fortsätter på sin linje.
Apropå det med två spår så slog vi ju våra sällsynt kloka hjärnor ihop här med politiken på redaktionen. Så började vi fundera på att det finns egentligen flera sådana exempel på två spår om man tittar på politiken just nu. Jag kommer att tänka på det här med alltså vårt eget hus här, det vill säga Yle. Där har man ju beslutat att det ska skäras ner i Yles budget. Sannfinländarna har ju varit jättetydliga med att de vill verkligen att Yle ska skära ner. Finansminister Riikka Purra sa ju till och med att hon hoppas att man skär ner på Yles budget. Nu har det ju då beslutat att det ska göras lite apropå det här. Det här är ju inte en följd av budgetnedkärningarna. Men i veckan så har ju Yle meddelat att man lägger ner långköraren Arto Nyberg som har haft en talkshow varje söndag. Intressant är att en första och väldigt högljudd reaktion kom från Sannfinländarna. Sannfinländarnas Joakim Vigelius gick ut och sa att nej, men ni här kan ju lägga ner Yles program Arto Nyberg. Men det här... Vilket ju de talar lite mot varandra, de här två reaktionerna.
Ja, men det är kanske så som Yle borde göra. Nu lägger vi ner all sportbevakning.
Ja, just det. Eller men i BC och sådana här folkets grejer.
Det här verkar ju museet verkar jag fatta.
Ett annat jättelyckad, exempel på två spår.
Ja, jättelyckad kupp. Det riktas nedskärningar mot museerna. Och så säger de, okej, då stänger vi Följsön och vi stänger, vad var det? Mannerheimmuseet.
Mannerheims födelsetälle, Vilnes slott.
Och så är sociala medier fullt med regeringsrepresentanter som säger nej, vi måste rädda Följsön. Alltså, det är ju jättebra kupp av museiverket.
Ja. Sen kom vi på ett exempel på två spår och då gällande kollektivtrafiken i Helsingfors där man nu kommer alltså höja biljettpriserna.
Där har jag nog haft lite roligt att SFP som skyller på Samlingspartiet och Sannfinländarna att de vill höja biljettpriserna så mycket mer än vad SFP skulle ha velat göra. Men alltså SFP sitter med i den här regeringen som har höjt momsen på kollektivtrafikbiljetter.
Som inte direkt har lett till att man måste höja.
Ja,
en orsak.
Det blir lite liknande när de härjar om att de skulle vilja rädda vården i Västnyland men sitter med i en regering som riktar ned eller som åtminstone inte hjälper välfärdsområdena så mycket som SFP påstår i Västnyland att de borde.
Det är ju alltid så roligt med partierna som inte, de har ju så svårt alltid att det där vara samtidigt attraktiva för väljare och samtidigt försöka regering. Förra regeringen, kommer jag ihåg när det där miljöminister Krista Mikkonen stod tillsammans med miljöaktivister utanför riksdagen och ropade nytton pakko, nu måste vi göra någonting.
Vad är en politisk vecka eller en vecka överlag utan en rejäl rapport? Och den här veckan så har det kommit en rapport gällande andelen 50-plussare i 55-plussare i arbetslivet eller utanför arbetslivet. Du tittar närmare, Freddy, på den rapporten.
Du har helt rätt. Det finns ingenting som en god rapport. Det här var ju visserligen bara en mellanrapport.
Ännu bättre.
Ännu bättre
ja, det står inte så hemskt mycket i den. Men det som var roligt var att den där rapportmakaren som har fått det här uppdraget av arbetsministern är en före detta arbetsminister, det vill säga Jari Lindström, om någon kommer ihåg honom från Sipilä-regeringen. Han var justitiearbetsminister, sen skalades han bort, sen behövde han inte mer av det här justitieansvaret som var väl bra för både honom och för
landet. Andra,
för landet kanske. Men han gjorde ju sig känd som en som inte liksom, hur ska vi säga, han var kanske inte en av de här som smickrade in sig hos sina väljare. I själva verket fick han en massa skit av sina egna väljare när han hade då hand om integrationspolitiken som arbetsminister. Mm. Alltså han berättade hur mycket hatbrev det kom. Mm. Och alla politiker får ju hatbrev, men ganska få får hatbrev av sina egna väljare.
Just det.
Att där var det. Men han det där, tänkte väl att det här är min uppgift som arbetsminister att köta om integrationen efter att vi hade haft den här 2015, eller den här flyktingvågen. Mm. Ja, men det som var roligt var att när han presenterade den här rapporten så...
Och det här var rapporten alltså om 55-plussare?
Mellanrapporten om 55-plus. Just det, och vad var det handlade om? Det handlade om att få över 55-åringar på jobb, helt enkelt. Och han sa att...
Alltså är de arbetslösa i det här landet? Alltså många...
I högre grad än i resten av Norden. Äldre män arbetslösa, ja.
Just det, ja. Äldre män har en lägre sysselsättningsgrad än andra länder i Norden. Och det tycker regeringen och det tycker säkert många andra. Och säkert många själva som inte får jobb som skulle vilja ha jobb. Jari Lindström, han sa att jag är ju själv i den här. Det här är min bekvämlighetszon. Jag är själv över 55 och jag har varit arbetslös. Och så här. Och så tänkte man då att nu kommer han då liksom visar, försöka ingjuta lite förståelse i våra hjärnor för de här stackars 55-plus männen.
Ja.
Men det var inte riktigt så han sa. Jag faktiskt klippte ut en liten citat av honom. Så här sa han.
Ongelma on se, että varsinkin yli 55-vuotiaat suomenkieliset miehet, millä lailla leimaamatta, niin minä olen kerran kouluni käynyt, minä hänen enää mene mihinkään. Ja monesti juuri heidän pitäisi opetella uutta.
Så det är deras eget fel alltså.
Lite så här, så att jag vill inte stämpla någon, men 55 plus män så tycker så här, jag har gått mina skolor, jag tänker inte sätta mig och börja plugga nu mer.
Men menar, du vill gärna att omskola sig låg.
Då menar Lindström just att just det här i det här arbetslivet som vi har, så borde man omskola sig. Man borde gå
men är det omskolningsmöjligheterna som regeringen Norrpå ska skära ner på?
Nu dessutom.
Det får vi ta sen när den här rapporten kommer ut och Arto Satonen måste svara på det här. Samtidigt också så skällde han, ska vi säga, hade liksom talat om det här åldersdiskriminering som man säger. I enkäter kommer det fram att när man frågar människor att varför har du inte fått jobb, äldre människor, säger de att jag har ringt 50-100 samtal och inte fått jobb. Det beror på att jag är för gammal, det finns åldersdiskriminering här. Lindström sa att, och då gick jag till de här enkätmakarna som råkar vara Finlands ekonomer och ingenjörsförbundet och frågade dem att, men tog ni reda på om det faktiskt var åldern som hindrar de här människorna att få jobb? Och så svarade jag att nej, så djupt går vi inte i den här rapporten. Och då drar jag Lindström slutsatsen att det är inte alls nödvändigtvis åldersdiskriminering som det beror på. Det beror bara på att man inte...
Ovilja hos 55-åringarna själva alltså.
Ja, och ovilja hos arbetsgivare att anställa dem. Men det kanske inte beror på ålder utan på något annat. Mm. Och så här sa han. Så här sa han.
Det påminner mig lite om... det var någonstans diskussion gällande invandring över lag och den där... argumentet man ofta hör att invandrarna, ja, de kommer hit och tar våra jobb och tar våra kvinnor och tar våra bostäder och sånt. Och så då var det en invandrare som hade kommenterat det där, men alltså att okej, om jag kan komma hit och knappt kunna språk ens och fara iväg med ditt jobb och din kvinna och ditt hem, så de kanske det beror på att du är skit. Så ska vi ännu nämna lite vård och hälsoavgifter i Helsingfors. Helsingfors kommer alltså inte att höja avgifterna för vården.
Nej, Helsingfors har klubbat genom sin budget och det är lite rebelliska i jämförelse med vad regeringen har bestämt. Helsingfors har varit sen 2013 har Helsingfors varit enda kommunen där som inte tar avgift för hälsovårdsbesök. Och nu har ju regeringen höjt den här summan som man enligt lag kan ta från 23 euro till 28,20 och Helsingfors tänker fortsätta låta det vara gratis. Det tycker jag är intressant. Man har en helt annan syn på hur det lönar sig att ordna vården i en stad.
Ja,
den andra är att när regeringen förlänger vårdgarantin från 14 dagar till 3 månader så bestämmer Helsingfors att det ska man inte göra. Det ska fortfarande vara 14 dagar för att få besök på hälsovårdscentral och 30 dagar max innan du träffar en läkare. Och så ska man jobba för att införa den här egen läkarmodellen som regeringen ju också pratar om. Men jag tycker det är alltid intressant det här att jämföra hur kommuner eller stora städer gör jämfört med landets beslutsfattare. För många sitter ju ändå både i ett stadshus och i riksdagen.
Dubbla spår. Och sen är ju Helsingfors är ju inte ett välfärdsområde utan står ju liksom utanför det där. Och jag begrep aldrig hur det gick till. Men
ingen begriper,
men så blev det ju.
Men det kan leda till djupare klyftor nu mellan landet. Helsingfors har man ännu nolltaxa på hälsovårdsbesök och håller en garanti för vården. I mera fattiga delar av landet så går man ju genast, så blir det här golvet, så att säga tak, precis det som Kajsa Juso inte ville. Det vill säga att man går till 3 månaders vårdgaranti och det där man höjer de här HVC-avgifterna.
Fortsätt höra av er. Vi har en e-postadress som vi är stolta över. Och vilken är den, Marianne?
Politiken@yle.fi.